Tyckertinkampan. Det är tisdag. Ja. Det här är avsnitt 343. Det är bonusavsnitt igen. Eller är det 343? Nej, det är inte.
Skit, det var
det. Det är 341. Det är bonusavsnitt.
Det är tisdag. Det betyder Bitter's Highway avsnitt.
Ja, Bitter's Highway. Ja. Och det är inte vilket specialavsnitt som helst.
Nej.
Idag ska vi träffa...
Idag har vi celebert besök.
Ja, från Erik Cederberg.
Ja,
eller det säger man Erik Cederberg?
Ja, man har hört lite olika. Men Erik Cederberg funkar bra här i alla fall.
Ja, här i Sverige.
Och Erik, du är ju en ganska välkänd motorprofil får man väl ändå säga. Det är många som tror jag vet vem du är.
Ja, jag har hållit på ganska länge i både branschen. Både bygger bilar och säljer bilar och allt som är mitt emellan det.
Ja, du har ett ganska spännande motorliv bakom dig.
Ska vi inte börja...
Eller, och framför dig med får vi väl anta.
Det hoppas jag. Ja.
Ska vi inte börja i det faktumet att du sitter här med en Bitter's Highway-kostym på dig? Det gör du inte fysiskt, men en psykisk Bitter's Highway-kostym.
Du sitter ju faktiskt med en Street Week t-shirt på dig.
Ja,
ja. Ja exakt. Nej, men superkul att vara här med Bitter's Highway. Mm. Det här är ett projekt och ett företag som är väldigt spännande. Mm. Man håller på en bilförsäljning som man gjort. Det är ett nytt sätt att sälja bilar egentligen som blir väldigt stort sista åren nu och kommer bara bli större och större. Mm. Så det är superkul att vara med på det här tåget tycker jag.
Kul.
Vilken är din roll på Bitter's Highway?
Ja, alltså jag är med och driver den såklart, men min dagliga roll är egentligen att få in rätt bilar. Mm. Alltså min bilkunskap man ser så är ganska gedigen och ganska bred. Mm. Det är inte bara jänkebilar eller JDM-bilar eller vad som helst, utan jag har köpt, sålt och ägt allt mellan himmel och jord vad det gäller bilar. Så den breda bilkunskapen hjälper ju till att få in alltså roliga objekt till sajten som vi ska sälja.
Ja.
Det känns som att både du och Christian kompletterar varandra ganska bra i att hitta de här udda objekten. Liksom.
Ja, men verkligen. Och vi har två helt olika kontaktnät kan man säga och kompiskrets. Så att absolut kompletterar varandra väldigt bra. Det vill jag säga.
För de riktigt uppmärksamma lyssnarna så hör man ju att du har en dialekt som både jag och Krick är lite avundsjuk på. Du bryter ju lite på amerikanska. Du har ju en svensk pappa va? Och en irländsk mamma.
Men... Det är sämre bra det, ja. Exakt.
Men du har tillbringat ganska lång tid av ditt liv i USA, visst är det så?
Ja, lite mer än halva livet vill jag säga. Men jag är faktiskt född där. Så born and raised i fina landet borta, där borta.
Ja.
Och mamma är irländska, pappa är svensk. Och de kom dit innan jag föddes faktiskt.
Ja,
så
att,
jag är den enda i familjen som är född där. Mm. Så jag har ingen blodrelation till USA, men däremot har jag liksom haft mitt liv där.
Ja.
Träffade din far din mor i USA?
Nej, i Irland faktiskt, i Dublin på en pub när han var där på filmfest.
Oh, wow.
Härligt. Apropå din pappa, du har en, som jag har förstått, en ganska bilintresserad far va? Jag gissar att det är han som har dragit ner dig i träsket.
Det stämmer. Det började med hans bilintresse såklart. Gammal rallyförare från Småland när han var yngre. Men jag åkte hem från sjukhuset när jag föddes i Connecticut i en Corvette 79.
Sådär, ja.
Så att det började ju redan där.
Ja.
Och han hade liksom, körde både racing och hade en liten mindre samling roliga bilar. Så att absolut, det var det han som fick in mig på den här tråden.
Ja, du hade ingen val i sig.
Nej, inte riktigt. Det blev så.
Ja.
Har C3-an ett speciellt liksom ett affektionsminne för dig, även fast du inte kanske minns just den när du åkte hem? Men...
Ja, absolut har den det. Alltså det är inte den bästa Corvette de har byggt.
Nej, men jag tänker för just de sena C3-erna, de har liksom de som blir alldeles jätteplastiga. De har ju blivit så snygga nu sista 2 åren så att man blir galen blir man nästan.
Ja, och den här som han hade, eller den är kvar i släkten så, den är ju brunmetallik med kritvit läderinredning. Så väldigt så här 70-80-tals stuk på den där, så att den är riktigt då var den liksom cool, nu är den ju klassisk, nu är den häftig.
Men du har ju på mig jättemycket motorsport. Jag gissar att du börjar med go-kart, eller?
Ja, så bra. Exakt, go-kart körde jag många år. Tyvärr med hans arbetsschema så var det inte på professionell nivå.
Nej.
Men jag körde tävlar en hel del på år när jag var... Ja, det var yngre tonåren då helt enkelt.
Mm.
Det var i Sverige här.
Ja,
hit.
Ja.
Man kan säga att du klandrar din far lite för att du inte är F1-stjärna idag.
Ja, precis. Exakt. Hade det varit go-kart som var det, i och med att han var egenföretagare, så var det från go-kart direkt att börja jobba.
Ja, just det.
Ställ dig i ledet här bara.
Ja, exakt. Han insåg kanske inte jag blir nästa Schumacher liksom, så att då är det bättre att jobba.
Men du, apropå det här med att jobba då, du är ju... Jag tror många känner ju dig som mannen bakom en av de främsta speedshopparna i USA. Det är ganska välkända företaget Torque ju.
Stämmer.
Det var ju ett företag som specialiserade sig på lite nyare jänkare va?
Ja, exakt. Ja. Det var precis,
kan du berätta lite om det?
Ja, men lite kort. Ja. Det var innan vi flyttade till USA, då, den gången så importerade mycket bilar från USA.
Mm.
Och vi hade en ganska stor kundfölje här, jag och min vän Andreas. Och vi behövde en som kunde mappa bilar åt oss med alla delar.
Mm.
Så det kom en kille från Kanada som var väldigt duktig på mappa bilar. Och vi satt och drack öl en kväll när vi var här och spånade på den här idén om att öppna en speedshop i USA och då i Florida. Och 6 månader senare så satt jag på flygplan till Florida för att göra just det.
Hade du någon relation? Alkohol fast. Tänk vad få företag som hade funnits då. Det är många företag
Erik hade ju inte funnits.
Nej, men precis.
Men just Florida, var något speciellt skäl till just den delstaten?
Absolut, många skäl. Ett, så är det ju året runt säsong. Det finns ju ingen vinter att prata om. Så det är liksom alltid business till skillnad från de norra staterna eller som här i Sverige.
Det är också alltid hurricane season.
Ja, exakt, precis. Men sen är det dessutom att Florida har ju ingen bibesiktning. Så det finns liksom inga organ som säger vad man inte får göra och får göra.
Ah.
Så det är ganska mycket kunder på det sättet. Och sen dessutom...
Det var en total nyhet.
De tog bort det 2006. Det fanns innan. Sen tog de bort det.
What?
Tycker jag lite det är ju ganska bra för vår del då. Men...
Vilket gör också att man blir skärrad när man köper gamla bilar från Florida nu.
Exakt.
De kan vara hur
men sen var det, vi gjorde ju marknadsundersökning och såg att där säljs ju faktiskt flest Mustanger, Corvette, Camaros som var vår huvudmarknad än någon annan delstat i hela USA. Mm-hmm. Så att det var liksom win-win med väder och alltså antal klientell helt enkelt.
Och vad var det ni gjorde på Tork då?
Vi modifierade och byggde alltså moderna amerikanska bilar och vi trimmade dem helt enkelt.
Det
var
ju så jävligt.
Ja, verkligen, absolut. Det var allt från dragracingbilar alltså till banracingbilar och det var där vi nischade in oss, för dragracing, alltså speedshops finns ju överallt, hundratals bara i Miami. Men vi nischade lite mer på just barnkörning.
Mm.
Och de bilarna, och där fanns det väldigt få som kunde göra det. Så där vi utmärkte oss ännu mer så att säga än dragracingen. För att få en bil liksom att köra en 9 på strippen, det var ju inte särskilt svårt med dagens medel, om man säger så. Men där man får en Camaro åka lika fort som en Porsche GT3 RS på bana, där var ju liksom lite mer kunskap, lite mer erfarenhet. Och där stack vi ut, och därför vi blev så pass stora på så pass kort tid.
Mm.
Gud vad spännande. Hur har ni skaffat er just den kunskapen då?
Ja, det är egentligen bara erfarenhet att ha kört själv.
Trial and error.
Ja, exakt. Han var väldigt utbildad liksom, i alltså, någon form av ingenjör, men att mappa bilar är någonting som han är självlärd och sen alltså, pluggat efterhand. Och min del, det är egentligen bara trial and error. Alltså jag har skruvat bilar och kört racing och testat vad som inte funkar och vad som funkar och gjort fel.
Mm. Ofta, men hur gammal var du när du satte nyckeln i dörren när ni öppnade speedshoppen?
Jag var 26. Var jag åkte lite dit? Ja, 26.
Wow.
Ja, det är modigt.
Mm. Ja, det var superkul.
När jag och Ponkan var 26, då byggde vi min Lego för
ja, min fru i alla fall, vi hade precis träffats då när vi kom på den här idén. Så det var ju bara knappt 9 månader efter vi var tillsammans, men jag frågade henne om hon ville bara släppa allting från Sverige och flytta till USA, och hon hoppade på det.
Ah.
Och vi är gifta än idag, så att,
härligt.
Gick bra.
Något rätt gjorde du.
Mm. Det är framförallt, ja, det är kanske många, men det är en bil som kanske många kommer att tänka på, framförallt i USA. Ni byggde ju en Camaro som ju slog ett rekord, va? Som att det var den snabbaste Camaron med originalmotor som fick köra på gatan, va?
Ja, precis, då i alla fall. Det var när den generationen Camaro kom, 2010 då, så var vi väldigt tidiga med den plattformen. Mm. Vi fick en bil väldigt tidigt, helt enkelt. Och medan alla andra körde turbo, kompressor och allt det här, vilket är jättebra, så körde vi sugmotor.
Mm.
Och den bilen gick ju allt från dragracing till bana till standing mile event, toppfart event, road rallies, körde den nästan 9000 mil under ett och ett halvt år. Och alltså det, när vi var på SEMA Show och på PRI, den fick ju stå på Mustang Dinos alltså bromsbänk och köra alltså quarter mile passes som demo under hela eventet. Så den gick ju, alltså vi pratade säkert 1000 quarter mile passes under sin livstid. Och den bilen lever än idag här i Sverige.
Är det sant? Vad häftigt.
Jag sålde den faktiskt till Jens Byggmark.
Ah.
Som känner. Han åkte den i Gumball med Jon Olsson 2 gånger. Och sen den hamnade i Sverige tack vare det. Och den såldes till någon i Haninge, tror jag. Så att den lever fortfarande faktiskt.
Vad pratar vi för häst på den?
När jag hade den som mest hade vi 700 hästar i den.
Mm-hmm.
Med originalmotor, originalblock.
Otroligt.
Och nu har den väl det dubbla med kompressor och allt det. Ja, byggde vidare på den.
Mm-hmm. Vad var för färg på den?
Svart.
Det ringer en klocka man har sett den.
Ja, det har sett
den gick som Uber-taxi i början när de lanserade Uber i Sverige. Så att det var en liten ploy som BetSafe hade ju den. Så att de hade liksom sponsrat upp den och allt det där. Så att den är väldigt erkänd. Och den bilen önskade jag haft kvar, för den gjorde liksom Tork och vad vi gjorde där. Den var den mest välkänd.
Precis.
Så den har haft kunnat, hade behållit den och ställt den på en pedestal någonstans i garaget och bara haft kvar den liksom, den minne.
Du, vilken typ av kunder hade ni då där på Tork i Miami? Liksom? Oh,
det var väldigt bred blandning, vilket var väldigt kul, för att det är någonting som min far lärde mig från början, det var att kunna prata med bönnesvis. Och med det menar jag att vi hade allt från den unga killen som kunde bara köpa ett cola intake, men även en 45-årig advokat som ville bygga en Corvette, alltså en lyxig med massa läder, massa lyx, men ha 1000 hjulhästar i den.
Mm.
Så det var verkligen allt, alltså alla är väldigt brett spektrum om man säger så.
Mm.
Men det de ville ha var just väldigt hög kvalitet. och bra support just och service. Det. Och det vi kunde erbjuda dem. Så att det vi märkte också på Speedshops i USA att du har ju väldigt många duktiga mekaniker. De kan bygga bilar. Sen får de för sig, nu ska vi starta en speedshop. Men de kan inte kanske driva företag vad det gäller marknadsföring och drift och allt annat. Vi kom inte från mech-sidan, jag och min affärspartner. Vi var liksom, ja men jobbar som säljare, jobbar som driftare, drivit hotell innan och så vidare. Men vi anställde bra mekaniker helt enkelt. Så vi, det var rätt man på rätt plats. Mm-hmm. Det tror jag var en av hemligheterna att vi blev så bara stora att vi kunde liksom driva företaget. Men även ha hög kvalitet på just mech-biten.
Ja. Hade ni några svenska anställda eller?
På firman
på Torka?
Nej, det var vi och min fru knäppte till. Men däremot hade ju väldigt många svenska kunder.
Ja, just det.
Jag sålde nästan mer till Sverige än vad till USA. Jag byggde bilar alltså på plats där och skickade till Sverige. Och i och med att vi visste vad Sveriges svenska bilprovning har för krav på alla sätt, så kunde vi liksom bygga dem färdiga. Och så fick de dem levererade Sverige klara.
Vi, för massa poddavsnitt sen så pratade vi om det här med Savage Title-bilar, just på Camaro, Mustangerna och Challenger och Chargers. Och liksom, det går idag inte i Sverige att hitta en bilannons på en bil som inte har varit smälld.
Så är det.
Alltså det är 99 av 100 är smällda på den enkla undersökningen vi gjorde. Men det var liksom, det känns som att det var lite bättre förr när det liksom var en mass import av de här bilarna, men att det var fina bilar liksom.
Precis, det som hände tror jag var att när de här bilarna började säljas officiellt i Sverige, Mustang bland annat och Dodge via de olika handlarna, de som ens var värt att ta in från USA var just de dåliga. Då var det inte värt att ta hem en fin från USA för att du kunde lika köpa en ny här i Sverige med 3 års garanti och bankskada och allt det där. Så det var inte värt det.
Nej.
Så det tror jag var en av huvudanledningarna.
Och så var ett gäng lyxökare som tänkte att här kan vi tjäna lite slant.
Exakt, men sen kom ju liksom, ja, det finns ju Carfax och alla de här olika sajterna man kan gå in på och se historik på en sekund. Så att nu är det mycket, det går inte att dölja sådana saker idag som förr i tiden.
Det jobbiga är ju när man slår på VIN-numret att man tänker ändå så okej, men det är en service-bil, men liksom, hur farligt kan det vara? Liksom, det kanske bara var en liten dörrskada, tänker man. Jag... Och sen så googlar man VIN-numret och får fram bilden och tänker att, det, att någon kan sitta i den där bilen idag, det är ofattbart.
Ja, det finns ju väldigt mycket dåliga bilar, men jag har själv köpt Savage-bilar när jag bodde där och här i Sverige. Men det kan vara så här, i Kalifornien, det kan räcka med bara fronten och kylaren, men bilen är liksom löst. Så att det behöver inte vara någon mer fara egentligen. Och det, grejen är att där är det väldigt tydligt med vad som har hänt med en bil. Här i Sverige kan du köpa en bil, en helt vanlig V70 eller vad som helst på en svensk handlare, och du har ingen aning vad du har varit med om tidigare.
Nej.
Om, alltså, oavsett om du har varit med en olycka eller skruvar, du har ingen aning.
Nej.
Bilen från USA och Tyskland etc. Där har du liksom mycket bättre historik. Så att du vet vad du köper, till skillnad från här när folk tror.
Ja, men precis.
Jag tror att Sverige överlag, man tänker inte att en Volvo eller en Skoda har någonsin varit inblandad i en olycka när man köper en sån. Alltså det är den mentala bilden man har, och så tänker man bara att det är bara sånt som händer i Tyskland och USA.
Jag har sett många skrämmande exempel i min bransch, kan jag säga, på dåliga bilar. Och det kan vara en helt vanlig bil som har varit med om det mest, alltså, ja.
Vad är det värsta du varit med om?
Ja, det var ju 2 bilar i 1. Alltså det var 2 bilar som bokstaven var ihopsvetsade. Det låter som en gammal sägen, men det är faktiskt, jag har varit med om det, att det var 2 bilar som var ihopsvetsade som var en bil. Och sen mycket bilar som var, alltså en helt vanlig Volvo V60 som man stoppade in en dator i, så att de var skruvade liksom 12 000 mil. Ja, men du vet, sådana grejer. Alltså det händer ofta tyvärr. Men det värsta är när man hittar de här sportbilarna som är skruvade liksom 300-400 mil. För att man ska hålla dem under de här 2000 mil-gränsen. För folk, svenskarna är ju väldigt... Den svenska marknaden, ska jag säga, är väldigt känslig för miltal. Mycket mer än någon annanstans i hela världen.
Intressant.
Ja, och milen i min värld betyder ingenting. För om du har kört liksom 5000 mil alltså på motorväg, fått upp temperaturen och den är fin skick, liksom, är mycket bättre än say, en Audi R8 eller Lamborghini eller en Porsche som har gått i Stockholms stad. 1500 mil, kallstarter, korta sträckor, aldrig uppvärmd, parkeringsskador, allt det där. Så att det är ju, de är väldigt känsliga för det här, mer än någon annanstans.
Ja, det är intressant.
Sen har ju du en merit som jag inte kan låta bli och imponeras lite av. Och jag vet även du. Du har ju...
La Cucaracha, tänker du
på. La Carrera Panamerica.
Ja.
Behöver vi berätta lite vad det är för? Det är en tävling som går, ett rally som går genom Mexiko.
400 mil rakt genom.
Ja, och det har ju inte du bara kört. Utan du har ju faktiskt vunnit det också.
Japp, stämmer bara det.
Vad var det för bil?
En Corvette 65a.
Berätta lite om det.
Ja, kortfattat. Min far började köra det eventet med en annan svensk känd bilkändis, Mats Hammarlund. Byggt mycket bil till Street Week bland annat.
Just
och bor där nere i Mexiko. Så han var med som kartläsare och fick blodad tand för den här tävlingen. Och Det är liksom, det är ju helt hysteriskt. Det är verkligen 400 mil från Guatemala-gränsen upp till Texas på halvt avlysta vägar. De ska vara avlysta, men de är inte alltid det.
Nej.
Och i bilar från 65 och tidigare. Och finns det olika klassindelningar såklart, men vi körde i V8-klassen. Sen fick jag möjligheten att köra ihop med min pappa. Jag körde 2 år. Vi kom 2 år första året och vi vann andra året. Och,
hur var det då, kör med farsan?
Väldigt kul. Och det är en kul grej med oss. Det var att han är ju svensk och jag är amerikan, bott i olika länder. Det första vi kunde bestämma som var ganska svårt, det var vilket språk pratar vi. För när du har kartboken, vi pratar alltså 800 sidor av kurvor och gupp och allt möjligt som står på engelska. Men eftersom vi pratar olika språk med varandra, om man säger det så här, okej, right 4, right 3, left 2, och så kommer en höger 3 på svenska, mitt emellan. Ja, men det kan ju bli pannkaka.
Ja.
För att när du ligger på gränsen uppe i bergsvägarna utan någon form av skyddsräcken, överhuvudtaget, det är ju väldigt viktigt på tydlig kommunikation.
Aha.
Det låter som en löjlig grej, men det var en av de där första punkterna. Okej, hur ska vi kommunicera med varandra?
Och, det känns också som en ganska unik konversation man har med sin egen far.
Ja, alltså det var ju mycket svordom, jag tror mig. Det var ju inte, alltså vi var fortfarande vänner efter det som tur var, men det var...
Vad landade ni då? Vad var det för språk?
Engelska.
Engelska.
Ja, och det var för att boken var ju på engelska. Ja. Men vi höll ju alltså engelskan även på kvällarna, alltså när vi kom till hotellet sådär, vi höll ju det hela tiden med flit, just på den anledningen.
Ja.
Och första året då, det var, jag gillar att köra roadtrips, jag gillar att köra bil, jag vill åka långt. Mm. Så att vi körde ju från New York, köpte en Ford E150 van, körde den till Kalifornien nonstop, hämtade honom på flygplatsen där, köpte Corvetten och ett släp. Och sen körde vi nonstop ner till Texas, mötte upp med den här gruppen. Och sen skulle jag ner då, alltså konvojen, ner till Guatemala, och det är ju 440 mil till. Och då åkte vi då med, vi hade väl 6 stycken alltså, bilar med oss som var security. Alltså mexikanska poliser som var off-duty. Så det var alltså ett par Mustanger och Suburbans fulla med automatvapen som skyddade oss hela vägen ner genom Mexiko.
Oh, wow.
Vi kom alltså med 16 stycken lastbil med släp med ganska dyra bilar på. Och, alltså värdesaker. Och där nere händer ju mer ofta än inte att man blir av med sådana grejer. Så vi har ju skyddat det hela vägen ner till Guatemala-gränsen för starten.
Wow. Gud, äventyr.
Nej, så vi har varit rånade 3 gånger på vägen ner dit.
Blev det?
Ja, både av liksom bandidos men även av lokalpolisen i Mexico City till och med. Som plockade oss på ett par $100 var. Och det som var kul med det här, på vägen upp då, polischefen av Mexiko, alltså högsta hönset i polisväsendet, hans son tävlade också i högsta klassen. Och i en stad med Zacatecas, sitter där och dricker mezcal och tequila och allt de bjöd på, satt jag med honom till bordet. Och han sa, Mexiko är ett fantastiskt land, vad de vill ha, här kommer tillbaka, ring mig, du vet, jag fixar vad du vill ha. Då sa jag så här, men jag vill ha mina pengar tillbaka från dina lokala vänner där i Mexico City. Han bara, aha, men det är lokalpolisen, de rår tyvärr inte jag över heller.
Oh, yeah.
Och det är ändå högsta hönset i landet som säger bara, tyvärr, det kan inte jag hjälpa dig med.
Nej, sorry.
Så att, det var en upplevelse av mycket adrenalin och, ja, men 400 mil upp till Sverige till Texas igen och sen hem till New York. Jag körde ju 2200 mil på knappt 3 veckor.
Det är bra,
ödmjukt så glömde du liksom själva nämna prisceremonin och hur det var att gå i mål och vinna. Och...
Nej, men vi insåg ju då alltså, efter dag 2 att fan, vi låg ju ganska bra till alltså i placeringen. Och sen gick det bättre och bättre och vår högsta konkurrent, det var faktiskt vd för Colgate Palmolive som körde en Corvette 65 också. Sen var det Mats Hamlund med och körde. I Björn Wallegårds gamla Ford Falcon. Vi låg ju kämpa på toppen där uppe. Och då märkte vi, från början var ju målet okej, ta sig i mål. För att i den här tävlingen, det är ju bara ungefär hälften som kommer i mål. Så att det var ju liksom mål med att ta sig till mål helskinnade. Men sen när vi märkte vi började liksom ligga topp 3 varje fartsteg, då var så här, fan, nej men nu ska vi bara köra för att vinna? Vi kör. Och vi kör för att vinna. Alltså det var mycket skrik, mycket bråk i bilen kan jag säga under tiden. Men vi laddade på och varje dag så är det en avslutningsmiddag för dagens etapper. Och liksom varje dag låg vi på podiet liksom. Och i slutändan när vi kom i mål, vi vann ju med, det skiljer 1,5 minut till 2:an.
Oh, wow.
Men det är alltså 400 mil en vecka körning.
Det är
som,
tight.
Ja, det är som en tusendel vid F1.
Liksom. Ja, ja.
Men är det som är liksom traditionellt, alltså att du har, det var bara du som körde och din far var kartläsare under hela sträckan, eller växlade ni och sådär också?
Nej, jag var kartläsare och han körde.
Okay.
Och grejen är att kartläsning i det fallet är faktiskt minst lika roligt som att köra, för att du styr ju chauffören.
Ah.
Det är ju du som bestämmer hur fort chauffören kör. Kör han för snabbt, då höjer man en siffra höger 3, höger 4 kanske.
Mm.
Om du tycker han kör för sakta, då kan man liksom sänka lite.
Ja, man gör det liksom där och då. Alltså.
Ja.
Det är inte
och det var någon gång när jag såg att vi började närma oss mållinjen och liksom jag bara, men där är höger 1, flat out, kör bara. Och efteråt han bara, Erik, var det verkligen höger 1 där? Jajamän. Jag kände att han hade ju koll på bilen. Liksom. Ah. Men man själv kunde styra dem, så det var ju väldigt spännande.
Ah, gud, vad intressant.
Så att, superkul event och ja, en upplevelse som man hoppas få uppleva igen. Ja. Men vi överlevde, bilen överlevde och vi kom hem helskinnade, och det gjorde faktiskt inte alla. Sånt.
Nej.
Du får köra med dina döttrar när de blir lite äldre.
Ja, exakt. Ja. Ja, men det är klart förhoppningen. Eller ja. Min fru, hon träffar jag i bilsvängen, ja. Om man säger så. Den mindre legala bilsvängen förvisso. Men, ja, men nej, så hon är ju lika intresserad som jag är, så det är ja. Kul.
Men på tal om helskinnade, du nämnde det när vi satt och väntade på Ponkan, ska vi säga, som är lite försenade idag, så nämnde du eran flytt hem till Sverige 2014.
Just det.
Att det, liksom, den utlösande faktorn var en trafikolycka.
Stämmer.
Vill du berätta lite kort om det?
Ja, men absolut. Nej, men i USA, vi bodde där ett gäng år med speedshopen där och tänkte att vi kanske ska flytta hem nu. Vi fick ju barn där och släkten bor i Sverige, så vi testade på här ett tag. Men innan vi bestämde oss så hade vi köpt en ny bil, en Ford Flex, världens bästa familjebil, för övrigt kan jag tycka. Och satt vid en korsning i Miami och helt stilla och väntade på rödljus, på grönt ljus, och var påkörd bakifrån. Ganska ordentligt. Mm. Det var ett ambulans alltihop och min fru var ju 40 veckor gravid när det hände, så att det var ju ganska illa. Och långt stå kort, efter ett par eller sjukhusdagar för båda oss två, så började räkningen komma hem från sjukhuset. Alltså det är på att det är 3 dagar efter så kommer ju räkningarna.
Och då är ni helförsäkrade.
Ja, bilen är helt ny, haft en 2 veckor, helförsäkrade på alldeles villkor som vi kunde vara. Och så kommer räkningarna, så jag ringer ju bolaget såklart och bara, men vad skickar vi in det här till för sans? Och då blev vi informerade om att hon som körde på oss hade ingen försäkring. Jag bara, men det är väl inte vårt problem, tänkte jag. Men de påstod att vi inte hade någonting som hette Uninsured Motorist Coverage, som var en separat försäkring som gällde, ja, för att täcka sig mot folk som inte kör försäkrat. Och i min värld var det liksom bullshit, för att vi tog ju allt som vi kunde. Så slog vi med räkningen på nästan 1 miljon. Och en skrotad bil, alltså nästan till, med liksom lån på halva bilen. Och bara, men vad gör vi nu? Och de bara, tyvärr, vi kan inte hjälpa er. Så att, gör en your own, tyvärr. Det är bara att betala räkningen och se glad ut.
God bless America.
Ja, det är ett fantastiskt land, men det är sådana tillfällen när man märker att liksom, de här skyddsnäten existerar ju inte. Och jag fick hjälp tack vare en stor bilhandlare där som jag sålde mycket bilar åt och köpte från till mig själv och till mina kunder i Sverige. Att vdn där kände jag ganska väl, och de hade av en helt slump samma bolag vi hade. Ett av USAs största försäkringsbolag. Så han fick höra det här. Han ringde upp dem och bara hotade med att ta bort sin flytförsäkring på sina 50 000 lagerbilar från dem direkt om inte de hjälpte oss med vårt problem. Wow. Och de ringde kvart senare och själva bara, men vi har beslutat för hjälpa er. Eller hur? Men då fick vi hjälp och vi kom därifrån. Men det var det här skyddsnätet, om man har barn där som man saknade. Så det var skönt att komma till Sverige igen liksom, och leva här på år. Liksom.
Ja, och sen hamnade du en kortis på Riddermarks, va?
Ja, exakt. Precis. När jag kom till Sverige så började jag med sälja, hamna i bilbranschen direkt kan man säga. Men inte sälja bilar, utan det var sälja reservdelar. Men så klev en kund in till mig som hade en bilhandel där var innan Riddermark då, som ville sälja lite schysstare bilar, sportbilar och sådär. Som behövde en försäljningschef och bara erbjuder mig att jobba på plats när han träffar mig där, liksom. En gammal bekant. Så jag hoppade på det direkt. Det kan vara kul att hoppa in i officiellt då försäljningsbranschen med bilar. Mm. Och det är ju en väldigt speciell bransch och den är inte alltid så himla rumsren. Det vet vi alla om. Mm. Men jag kände att det här är en bransch som går absolut att göra det. Liksom. Så jag ville testa på det. Körde ett par år då. Och då började jag bygga upp liksom ett namn i den branschen då för mig själv med att sälja sådana bilar. Och sen hamnade jag på Riddermark och fick starta showroom på Riddermark.
Just det. Du var anläggningschef där?
Ja, exakt. Ja. Det bra. Så jag startade upp det där ihop med teamet där på Riddermark då. Och körde ett par år och det var fantastiskt roligt. Och på väldigt kort tid, vi sålde ju nästan över 1000 sportbilar per år. De största i Sverige liksom. Och väldigt många unika bilar. Och det var en väldigt bra erfarenhet. Och fantastiskt många roliga människor man fick träffa under tiden. Och väldigt många sjukt coola bilar. Mm. Och det var inte bara liksom, ja, men Ferrari och Porsche och sån här, utan det var gamla jänkare, det var gamla brittiska bilar, det var verkligen allt mellan himmel och jord. Och jag är verkligen allätare själv med bilar. Så det var ett sånt brett spektrum istället för bara sälja ett visst varumärke. Mm. Här fick jag sälja precis vad vi ville.
Mm. Och Isa, du hade ganska fria händer där och byggde upp den organisationen med showroom, liksom, med egna tankar och egna idéer. Eller
ja, men precis. Och Riddermark är ju fantastiskt stor, alltså stor, men en fantastiskt bra bilföretag med att sälja bilar. Men att sälja den typ av produkt har man inte gjort så himla mycket innan. Så där kommer jag in i bilden och fick göra det. Och det funkade ju jättebra liksom, när man hade ganska fria tyglar. Absolut en stor, bra organisation bakom såklart, men med egna kryddning på det, om man nu säger så. Så att det var skönt att ha så bara stora muskler bakom sig i en organisation när man gör sådana här stora affärer. Det var ju bilar för 8-9 miljoner styck kunde det vara, liksom ett par stycken. Men att kunna göra de affärerna med den, alltså, musklerna bakom var ju väldigt bra såklart. Mm. Så att, men det var superkul och det var, bra minnen.
Ja. Jag tänker att det är diametralt motsatt att driva Torque och driva showroom. Men fanns det saker som påminner om varandra, eller var det saker som du saknade i det ena eller det andra liksom?
Ja, alltså speedshoppen på så sätt, det var ju gå omkring i shorts och t-shirt nästan varje dag och leka med trimmade korretter och kimar och så här. Det var ju fantastiskt roligt, alltså helt klart. Men vi skapade en stor följe och alltså, en grupp vänner som vi åkte på mycket bilevent med på showroom. Mm. Och vi körde alltså brunchkörningsdagar, på söndagsträningar, mycket race-event, allt det här. Så att, nej, jag vill inte påstå att det var något jag saknade så, utan det var bara en annan gren, en invinkling på det hela. Mm. Men det var ju det här breda spektrumet av bilen vi sålde som gjorde det väldigt roligt, kan jag tycka.
Ska vi avsluta med att du ska få välja din absoluta favoritbil alla kategorier, med tanke på att du...
Ändå... Det är en lätt fråga.
Ja, men jag
det är typ det... omöjligt. Eller? Kanske?
Ja, det är ju en väldigt svår fråga, måste jag faktiskt säga. Det finns så många olika...
Topp tre?
Ja, alltså topp ett vill jag faktiskt säga är Ferrari F40. Mm. Och det må låta lite liksom klyschigt, men har man klänt på dem, då förstår man vad det är för bilar. Det är bland de hårda som kommer från Italien. Mm-hmm. Men jag är sån här, om jag hade haft en sån där, jag hade ju inte bara haft den i garaget. Jag hade ju lagt mil på mil på mil på den här bilen. Mm. Alltså för att det är bara världens bästa körbil. Mm. Det är det jag tycker verkligen. Och nummer två så är det liksom 63 Corvette Coupé Split Window. Mm. Väldigt annan sida av spektrumet. Men manuell låda, analog, alltså hård V8-motor, varvvillig, alltså det är liksom, nej, det är ju magi.
Det är väl två bilar som ringar in din personlighet ganska bra, känns det som, även om jag inte känner dig jätteväl, men det kändes så på något sätt.
Och den tredje då?
Ja du, den tredje.
Pricken över i.
Flexen.
Precis, ja, det var bra för min bil. Men absolut. Nej, jag skulle faktiskt säga Mercedes 300 SL.
Snyggt.
Måsvinge, klassisk design, tidslös.
En brun 79 Corvette med vit inredning, den kom inte med på listan.
Nej, alltså. Inte på topp tre i alla fall.
Hörru du, vad underbart kul att ha dig här.
Verkligen.
Kul att vara här. Verkligen.
Och tusen tack för den här fina stunden vi fick tillsammans med dig.
Tack själv, kul att se er.
Så hörs vi
på fredag
igen.
Det gör vi.
Ha det bra.
Ha det bra.
Hej.
Hej.